27 omgångar är avklarade. Vi har Malmö FF som mästare. Och det är ju givetvis då den allsvenska podden på Aftonbladet som ni lyssnar på Sportbladet. Fredrik Jönsson heter jag. Jag är med mig Linn Nordström och Johan Flink. Välkomna.
Tackar.
Tack.
Malmö FF som mästare visste väl, inte för att vara självgod här, men det visste väl alla att det skulle bli i slutändan, eller?
Du hade väl tippat AIK?
Ja, jag vet. Jag gjorde det för att jag skulle vara lite rolig, men det var ju inte
någonting. Jag tippade Häcken.
Ja.
Flink, du då?
Jag tippade Malmö FF.
Mm. Vi var ju egentligen bara konstiga. Vi försökte vara lite hippa, jag och Linn, och ta något annat än Malmö. Men det, alltså, det är väl så, Flink, att alla hade vi räknat med att Malmö skulle vinna?
Ja, nästan före. Ja, nästan innan säsongen började.
Ja. Men vad skulle du, om du skulle sammanfatta säsongen så sätt, blir det med Malmö FF?
Ja, du ställde ju, jag fick ju förbereda mig något lite grann i vårt fall. Varför MFF vann, och det är väl, det är ju ganska enkelt. De har ju de bästa spelarna och det bästa laget och den bästa ledningen och bästa tränaren. Det är väl inte fastslaget kanske, utan att rikta någon kritik mot Magnus Persson, men han har ju onekligen lyckats, och han har ju fått spelarna med sig på ett helt annat sätt än Allan Kuhn.
Ja, exakt. Helt klart.
Man har den bästa talangverksamheten, om vi ska väga in sådana grejer. Jag menar, vet inte om ni såg den här Göran Bolins lista över var det de 50 bästa i Superettan.
Maffil, en mäktig lista.
Precis. Och det var ju som man själv skrev där. Det var väl, om jag höftar, 10 namn fostrade i Malmö FF kanske.
Ja.
Och vi har ju då nästan halva truppen och spelat ungdomsfotboll i Malmö FF. Och och B-laget, deras B-laget är på väg upp i Allsvenskan. Trelleborg. Det är ju massor med MFF, alltid från tränare till målvakt och sådär. Utlånade MFF-are, fostrade MFF-are. Som i alla fall har varit där en sväng, många av dem.
Det är mycket de har det bästa. Har de den bästa Aftonbladet-journalisten också som bevakar laget, eller? I Johan Flink?
Nej, det skulle du inte vilja säga.
Jo då, var inte så ödmjuk.
Det är bara en som bevakar dem, och det är jag. Så att,
ja.
Men du, om vi tar det från början, då man inledde säsongen med att spela 1-1 på bortaplan mot IFK Göteborg. Om du sen tar oss genom säsongen, vad tycker du att man kan urskilja så här nu när guldet är fastställt?
Det var väl både efter 4 omgångar de gick upp, tror jag, i serieledning.
Kan
de
det
hade besegrat Djurgården.
Mm.
Och då konstaterade Marcus Rosenberg, nu är det klart.
Ja, vi var ju på den, jag var ju där med dig. 3-2 matchen, det är den du pratar om, va?
Ja.
Jag var i alla fall där, jag för mig att jag var där med dig. Vi satt där bredvid varandra, och det var när Jo Thun sparkade in det här jättemålet i slutsekunderna.
Mm. Ja, precis.
Ja. Men då var Djurgården rätt bra. Men ja, jag kommer ihåg att han sa något om det, men han garvade rätt mycket efteråt. Va?
Jo då, det var ju naturligtvis. Det var väl en liten en passning till oss i pressen där som gärna vill ju ta ut det där guldet så tidigt som möjligt. Så han menar väl att det var lite så. Nu börjar vi väl med det snacket direkt.
Ja.
Nej, sen så hade de ju, sen där gick de väl upp i ledning och släppte alla dem.
Nej, jag tror inte heller denna.
Och så var det ju den där dippen då när man förlorade mot Eskilstuna, och man hade ju 3 matcher där det var ett par förluster där i varje fall. Efter uppehållet eller på sensommaren där.
Mm.
Det var ju efter de åkte ur Champions League också.
Spelar man lika mot Kalmar eller blev det förlustat slut?
Bortaplan blev det 0-0. De vilade Kristiansen, han vilade Rosenberg.
Ja, men de bytte in båda 2.
Ja, men det blev 0-0. De gjorde en riktig skräpmatch där, kommer jag ihåg.
Mm.
Borta.
Ja, det var ju en av de sämsta de gjorde. Ja. Men som sagt, det var ju också Kristiansen och Rosenberg på bänken från början.
Mm.
De kunde väl kosta på sig den poängförlusten. Men det var ju då, alltså sen när de hade den här dippen, så det var ju då när de ledde med så jäkla många poäng.
Ja.
Och det har de väl i efterhand konstaterat att där blev de väl lite bekväma och vad ska man säga, gick lite på myten om sig själva, eller hur man uttrycker det.
Ja, exakt.
Att det var lite klart och sådär, va. Men samtidigt tog ju inte de andra lagen som jagade riktigt chansen då heller, va. Det var ju Det tappades ju poäng överallt.
Ja, och ändå tycker man ju att både Djurgården och AIK, Djurgården främst då, gjorde väldigt starka perioder där runt, ja. Det är i alla fall den känslan man har, men när man tittar på att de ändå hade den här dippen så tog de inte riktigt möjligheten i rätt läge. Även om båda de lagen ändå, ja, får man väl ändå ge dem att de har gjort rätt bra säsonger. Djurgården definitivt, med tanke på hur sent truppen blev klar och så. Men jag känner lite, Djurgården känner man har verkligen funkat jättebra under perioder och Öskan har fått ihop det trots att spelarna kom in ganska sent. Malmö har avgjort rätt många matcher sent, vilket alltid är en styrka i sig. Men hade man kunnat kräva mer av dem? Min känsla är att ja, det hade man kunnat göra. Det är inte ett, det är liksom, de går inte igenom säsongen med, de går igenom säsongen med 5 plus för att de har vunnit säsongen, men de har inte spelat 5 plus mässigt. Håller du med om det?
Ja, det gör jag, och så har det ju hetat nästan hela tiden. Så spelarna själva också pratat. Jag menar, ja, du vet ju, Jönsson, du är, som sagt, har varit nere några gånger. Han står alltid med Marcus Rosenberg av flera anledningar. För att han är en riktigt bra analytiker direkt efter matcherna. Och uttrycker sig också på ett sätt som vi i vår kår gillar. Men och har det lite kaxiga som passar ju när de ligger där uppe. Men han har ju nästan gång på gång sagt att vi kan spela bättre än så här. Det är sköna poäng, bra resultat, men vi kan spela bättre än så här. Nu här i slutet, det var väl både matchen mot Hammarby, tror jag, som de vann. Där hittade väl egentligen, det var då Carlos Strandberg och Rasmus Bengtsson här nu på hösten startade.
Ja.
Och där hittade han just sin startelva, känns det som. Sen tror jag att i 4 av 5 matcher har han startat i princip med samma startelva då. Den cementerades ju där någonstans.
Ja, det var 4-0 mot Hammarby hemma, sen 2-2 Östersund, 6-0 Elfsborg, 2-0 Halmstad, 3-1 Norrköping.
Man kan ju säga att han hade några omgångar på sig där han testade lite olika startelver, så det var väl skönt för han då att han hittade någon som han kunde landa i.
Precis. Men tyvärr då lite för sent om vi kopplar det till Europa-spelet.
Ja, verkligen. Europa-grejen är ju den är ju för dålig. Det är ju en stor miss av dem.
Men tror ni att Magnus Persson hade en tydlig plan från början över vilka spelare som han ville slussa ut från Malmö och vad han ville ha in för material? Man startade, jag kommer ihåg från när de mötte Göteborg i första matchen, det var ju att han gav Sanna 70 minuter och sen ut med honom och sen var det frysboxen där.
Att han visade liksom, han trodde egentligen på Sanna, man ska bara bevisa för alla andra.
Han ville bara tysta liksom supportrarna och kritikerna att han fick den här chansen och så får han borta plan Göteborg och sen är det kört.
Ja. Men det är väl likadant, han är ut med Wolf Eikrem, har han inte det? Han gav inte honom riktigt chansen, utan han fick spela på i lite så här matcher när han roterade runt och de gjorde rätt dåliga matcher, eller?
Ja. Han menar väl att på försäsongen där, det är ju att det är svårt att dra sig till minnes så mycket matcher, men att han då försökte få in Eikrem liksom i systemet på en plats som Eikrem skulle trivas på. Det måste väl vara centralt till och med. Det var ju Christiansen skadad också på försäsongen där. Men han blev väl aldrig riktigt nöjd med det. Alltså Eikrem är väl för dålig i det här pressspelet som har varit väldigt viktigt och som har varit det Persson har tryckt på och infört, kan man säga, eller infört men utvecklat, och att han inte riktigt håller där. Va? Men det är ju ändå, det har jag tyckt genom säsongen, att MFF är så bra, trots allt så överlägsna. Ska det inte finnas plats för en så skicklig fotbollsspelare som Wolf Eikrem? Nej, jag menar Persson, vad ska man säga om resultatet? De vinner när det är 3 omgångar.
Ja, det går inte.
Nej, visst.
Men någonstans är det ju ändå ett litet misslyckande att inte få in Eikrem som... Han gjorde väl flest poäng förra säsongen, va?
Ja,
gjorde han.
Nu gör han ett
så det är väl, 13, det är väl floppen då någonstans om man går till titta individuellt eller då kopplat. Kanske en flopp för Persson också. Och sen är det ju naturligtvis Champions League-kvalet som är den stora där, som gör att det här blir ju ingen säsong som går till historien, ens i MFF-historien, mer än då det här att 2 stjärnor.
Om man tittar på målskyttet så är det ju väldigt väl fördelat också. Med Berget på 7, Rosenberg på 7, Rakip på 8, eller Baj på 8, Rosenberg på 7, Rakip på 8, Christiansen på 5, Jeremejeff på 4 och så vidare. Det är ingen som har gjort liksom.
Vad gjorde
19,
Pavel innan han
20.
Drog?
Vad gjorde Pavel, ja? Det var inte så många.
Nej, det var en riktigt bra start på honom, sen så ebbade det ut.
Men det var ju ingen som, det var inte som han Kjartason som bara bombade in mål eller.
Nej.
Vi har ingen Peter Idje som gjorde mål som vann på sin tid heller. Utan
men det länge sedan vi hade den här svenskan.
Ja, det är verkligen fördelat så i det här gänget. En styrka, absolut, men också en svaghet på så vis. Man inte har
men
en.
Någonting jag tänkte på bara. Alla är vi överens om att MFF har det, de bästa spelarna. Alltså
absolut.
Så bästa laget. Faktum är att det finns ju det här månaden spelare. Bland annat vår kollega Per Boman då är med och utser. Det är inte en enda MFF har fått det i år.
Är det sant?
Ja.
Oj.
Två stycken har ens varit, de nominerar ju tre varje gång. Jag tror inte att man utsåg i juni, utan det är 5 gånger, april, maj, juli, augusti, september, så här långt.
Mm.
Alltså 15 nomineringar. Det har varit 2 MFF har med där. Kibicki i april, då när han var fantastisk där. Och så Christiansen i juli.
För det var väl då det stod mellan Pavel och Sarfo?
Ja,
Sarfo fick det första. Ja.
Men kan det också vara för att man har så otroligt höga krav på en sån som Christiansen också? Det tar, eller för han är ju ändå, jag tycker ju ändå när han är som bäst, han är den bästa spelaren i Allsvenskan.
Ja, jag håller med. Men det säger ju någonting rätt mycket om MFFs, naturligtvis bredd, men också styrka och. Som sagt, det är ingen i toppen på skytteligan. Rakip har väl 5 före sig, tror jag. Passningsligan där, AC då som han kallas, alltså Christiansen.
Ja.
Han har 3 före sig. Dahlin i mål, det blir sig 3 i målvaktsprocenten. Jag har kollat lite, det här är inte jag ont att ha i skallen annars.
Men... Ja, det vet vi.
Ja. Det enda de blir inte riktigt högt upp i det är varningar. Tinnerholm med 2 och Christiansen 3.
Ja, men de slaktade rätt bra där med Kutt i våras. När de hade, var något Östersund, de hade 2 utvisningar.
Rosenberg måste man ha fått något.
Ja, och det var lite Östersund avgjorde de ju sent. Det var inte det Rakip och då hade de ju
det var
en sån period med mycket.
Ja, det är ju något, alltså det är någonting man minns. Då får man ju lov att säga, och något de ska gilla för ju naturligtvis publiken också och fansen och det här va.
Ja.
Ja, och Jönsson då har ju varit nere. Okej. Många matcher i Stockholm är ju också en fantastisk stämning på, men någonstans så varje gång du är, vi sätter ju sån här matchens betyg. Och jag tror knappt att jag satt 2 eller lägre på någon MFF-match i år. Och knappt någon gång. Alltså för någonstans när man kommer in där och det är alltid minst 15, ofta uppåt 20 000. Och så den här täta arenan. Det gör ju också att man så hela upplevelsen av matcherna blir ju...
Ja, det är ett jävla tryck alltså. Det är ju absolut.
Man tycker liksom att tempot är högt och det är det ju ofta också när man spelar. Men nej, det är... Och sen så åker du till Halmstad istället. Va? Så är det en helt annan. Då är det
kan vi vara snälla mot Örjansvall här?
Örjansvall med bollklubben. Nej, men jag håller med dig, absolut. Alltså, jag tycker att den matchen där Malmö-Djurgården var ju fantastisk att gå på. Med tanke på att vi fick se 5 mål den avslutningen. Men även publiken var ju kanon. Ja. Liksom. Det var ett jävla ös. Alltså.
Har du saknat de skånska derbyna?
Ja, men de saknar man ju. Och då tror jag Malmö också saknar.
Det måste de göra ju.
Det är väl också lite sådär... typ som man säkert kanske i framtiden kommer att kunna plocka ut i måndags då, när samtidigt som MFF vinner SM-guld så förlorar Helsingborg hemma mot Värnamo
och
definitivt borta.
Hade vi till och med ledningen?
Ja. Det säger ju någonting om var klubbarna står idag. Va?
Så IFK Värnamo, de har jag mött som ungdom. Fint gäng. Ska man ha, men, nej, men jag håller med dig.
Det var många år sedan då.
Alltså, det känns så konstigt om man tänker tillbaka när Conny Karlsson var där och Erik Sundin och de här och de firade SM-guld och allt det där. Så bra som de var då. Och så,
usla.
Ja, usla. Men alltså det finns ju inte...
Det är den matchen var de där.
Alltså det är en sak om du åker ur och ändå har lite, om vi säger att du har pengar eller du har som BP väldigt mycket talangfulla fotbollsspelare så att du ändå kan ta det upp ganska snabbt. Men nu var de ju nere och vände lite så här. Men jag vet inte, vissa klubbar som åker ur, det känns som att det kan ta några år. Och då blir det ju som att det blir slentrian. De ligger där och ligger där och ligger där. Jag vet inte vad du känner själv runt. Nu kanske vi inte ska glida in på Helsingborg just, men det känns som att det tar ett tag kanske innan de går upp igen.
Ja, det gör det nog. Sen kan man ju då göra som, jag menar det är ju ändå
Många har ju studsat tillbaka direkt, Djurgården, AIK och Malmö när de var nere. Men det har ju också tagit tid. Norrköping var ju nere flera år, även om de direkt körde något återtågsgrej. Hammarby var ju också nere. Så att,
det kan ju bli bra med, ja.
Det kan ju bli bra så småningom. Och jag tror ändå att approachen har varit rätt från klubben, i och med att den ekonomiska situationen har varit som den varit eller är, så har de ju predikat tålamod, och sen så, men det köper ju inte fansen direkt, va? Så känslan har ju varit att det kanske inte skulle gå på ett år bara. Det kan inte gå på två heller, för att de har ju onekligen en del att jobba på. Men jag tänkte bara återvända till MFF just, ja. Det som liksom, när man tänker tillbaka och minns, så är det ju de här. Nu har jag ju framförallt varit på plats på hemmamatcherna, men med några av sådana här fantastiska matcher man har fått vara med om i år då. Du nämnde Djurgården. Du har ju den här Östersund hemma med röda och gula kort i massor. Och sen har vi Göteborg hemma också, va, med två jäkligt sena mål. Och, ja, det är några sådana som...
Norrköping med, där blev det ändå förlust, men det är ändå en sån match som jag kommer ihåg när Malmö tog Norrköping på hemmaplan.
Ja, just det.
2-1. Ja. Precis.
Det var på två hörn, va?
Ja, Malmö släppte in två mål på två hörnor, och så blev sent mål där av Norrköping.
Och Malmö ligger under hemma mot Örebro där. Kennedy Igbonanicke fixar väl till det där, och sen så byter de in Jeremie för att få tryck, och sen gör de mål. Och räknar man alla de där? Jag kan tänka mig att vissa djurgårdare måste ändå vara lite bitter om man räknar tillbaka. Man är 12 poäng efter, så ser man så många gånger som Malmö har avgjort. Och så har de avgjort oss sent mot Djurgården. Niklas Gunnarsson självmål i 94 på Tele2. Och sen har vi gjort Ton då hemma i Skåne. Och tar man bort lite poäng så blir det helt plötsligt... Ja, jäkligt jämnt. Men det är ju en styrka i sig. Men samtidigt kan man ju förstå att Djurgården måste ju kunna vara lite bitter. Att, ja, Malmö avgjorde ju mot AIK med Cavallo i 93, det var det väl?
Ja.
Så att det är många sådana matcher. Det är ju en styrka i sig, men det är ju, jag har också skapat en viss typ av, kan jag tänka mig, bitterhet hos Djurgården. Att vad fan, vi var inte så långt ifrån även om det står 12 poäng.
Nej, visst har de haft flyt, och det är väl kanske det flytet som gör lite att de vinner, avgör det redan.
Ja.
Annars hade det kanske dröjt ytterligare ett par omgångar, så här, ta bort en 6 poäng där då, om vi tar det långt, så hade det kanske inte varit klart.
Men de hade ju vunnit ändå, va?
Ja, det tror jag ju, i slutändan. Ja.
Men om vi tar guldmatcherna där man vänder och vinner mot Norrköping, är inte det lite signifikativt då för hela säsongen att man ändå har den styrkan, för att man har en så bred trupp så att man kan komma tillbaka även när motståndet är som tuffast?
Ja,
verkligen.
Det var som att man gick in i paus där och så bara bestämde man sig, och så gick man ut och körde. Alltså den halvleken är väl en av de bästa de har gjort den här säsongen, skulle jag vilja säga.
Men det har ju med att det är bästa spelarna, det är den bästa truppen, och då har man den högsta individuella skickligheten. Och vill man, eller bestämmer man sig då för att det ska funka och man kör, då är det ju svårt att stå emot. Och det är därför man, ja, då har man matchvinnarna, och sen så liksom gör man de här tre målen.
Vad härligt att se MPR också.
Ja, jävlar vad arg han var.
Men jag har ju varit på honom hela säsongen och inte riktigt känt, jag vet inte om jag behöver känna samhörighet med honom, men jag har inte riktigt känt att han är liksom den här guldtränaren som man målades upp som. Men efter att ha sett hur han högg till där, så har han verkligen stigit i grad. Ja, men det är ju det hjärtat man vill se.
Jo, absolut.
Han är förbannad.
Jag kommer ihåg bråket med Andreas Alm också efter Stockholmsderbyt, när de står bakom där.
Ja,
kommer du ihåg det, Flink?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Eller du var inte där, eller nej?
Nej, då hade jag ju flyttat ner till Skåne. Men det var då Mats Strandberg.
Ja, Mats Strandberg kliver in och bara bryter. När de, ja, det är så sjukt.
Stormen är jättestor, gammal bandspelare.
Ja, Magnus Persson, var så började han prata och ställa frågor. Och vi bara, alltså det är sånt jättegarv bland hela mediakåren som står runt och bara undrar, vad gör du Stamberg? Det här var ju skitbra. De står bakom där och folk filmar och tycker att det, ja, det är kanon. Ja, det, vi kollade på det YouTube-klippet häromdagen. Man ser faktiskt Robert Love som har just lämnat spotten för annat här på Aftonbladet. Han sticker fram sin band där runt hörnet så här, och tycker att det här är jättebra.
Såklart.
Ja, såklart så han ju där och fiskar efter citat.
Men det var ju ängsligt i första halvlek. De behövde ju en riktig genomgång där inne i omklädningsrummet, så man kom ut och skärpte till sig. Fan, man har möjlighet att säkra guldet, och kan man liksom inte hålla på och mesa.
Nej.
Men en rätt skön känsla, om vi nu pratar Norrköpingsmatchen, menar du Lindva?
Ja, exakt.
Ja.
Det är en rätt skön känsla också, för de vet att det inte är kniven på strupen heller. Att,
nej.
Där finns tre chanser till att ta tre poäng. Så, och det är inte dumt att göra det hemma mot AIK heller. På egna stadion inför alla fansen. Men jag tror att, och så då när man får den starten också så, på andra halvlek, så blir det ju... Ja, då bara går man ju för det. Det är liksom ingenting att förlora egentligen.
Vad då ni för analys av att 2015 var Norrköping då? Och sen så har Malmö tagit två raka. Och nu är Norrköping så pass mycket som 20 poäng efter Malmö den här säsongen. Gör betydligt färre mål. De har gjort 38 mot 58. Var ju ett lag som bara körde tidigare. Det är klart att de har inte samma pengar. De har sålt massvis med spelare och inte kunnat fylla på. Så, men det har ju verkligen blivit en jätteskillnad mellan de två klubbarna. Om man så tar
det ska bli intressant att se vad Östersund till exempel kan de för de kommer ju tappa sina 2-3 bästa spelare. Hur ska de? De har ju varit fantastiska på att hitta på överskottsbolaget spelarna, men det blir ju intressant att se vad, för där är ju Malmö ändå på den här, det har du ju tjatat så mycket, men på den här nivån där du kan plocka hem Carl Strandberg om du släpper iväg någon.
Ja.
Det är ju nästan inga andra allsvenska klubbar som kan göra det.
Men är det ett underbetyg för allsvenskan att det är så här? Att det är ingen som kan hota dem och att det finns inte de pengarna någonstans? Är det här dåligt eller är det här bra?
Ja, det är ju hela tiden den här att vi har ju inte den jämnaste allsvenskan längre. Det kan vi konstatera. Det har ju MFF brutit nu de sista åren. Och samtidigt så ska vi då ha ett lag ute i Europa som är med i Champions League, så måste vi dominera på hemmaplan för att bygga den plattformen som det krävs då, som FCK och Rosenborg gjorde för. Så att det är ju alltid det där vilket man vill ha. Frågar du 13 av klubbarna och deras fans så vet vi väl vad de säger, men MFF vill ju ha den här dominansen såklart för att kunna bygga vidare och lägga sig på en ännu högre nivå för att kunna vara med ute i Europa.
Men om vi tittar på startelvan här då mot Norrköping och så tänker vi att den då ska göra det som de inte lyckades med i år, så tar de ut i Europa. Vad tror du om startelvan som de hade mot Norrköping?
Ja, den tror jag hade... Alltså det var ju ingen dålig startelva de hade mot Vardar heller. Det gick ju snett där helt enkelt. Men den här elvan är ju ändå bättre. Och det är klart, jag är helt övertygad om att den hade tagit MFF ut till åtminstone Europa League. Men den kommer de inte ha i sommar, för att Tinnholm och Berget det är väl 95% klart att de försvinner. Och frågan är väl om Rakip och Levicki, om båda de stannar. Det är också tveksamt.
Ja, alltså det är det, om man tittar på laget och tänker då att Tinnerholm drar, Berget drar, det är ju inte alls omöjligt att både Rakip och Levicki försvinner. Och sen vet man ju inte, Christiansen har varit så fantastiskt bra så han skulle ju någon klubb också kunna slanta upp tillräckligt bra. Då är ju hela mittfältet borta.
Ja, och de kanske fem, ihop med Rosenberg har ju nu alltid en otroligt hög lägstanivå och betyder oerhört mycket för laget just i MFF. Och sen har du kanske, men annars har du typ de fyra bästa spelarna i år kanske.
Ja, för och sen kommer inte Ikrem, det är inte så att han kommer få någon utväxling här och stanna kvar och köra på. Då har du nästan bytt varenda mittfältare, för Jotun försvann under säsongen och Sana drog också. Ja. Det är väldigt stora...
Pavel.
Ja, Pavel också som spelade mittfältare ytter i alla fall. Och sådär. Så det är väldigt mycket rotation. Det är klart Daniel har gjort det väldigt bra tidigare. Men frågan är om man verkligen lyckas. Om de nu säljer alla de här spelarna, det vet vi inte. Eller, alltså, vissa kanske väljer att stanna ändå. Men det känns ju lite som att, har du vunnit så många SM-guld med? som vissa har gjort, som Rakip. Nu har han ju bara 22, men han har ändå vunnit 4. Han har gjort det här ett par gånger.
Men var skulle Levicki gå?
Ja, det vet jag inte. Han har ju rätt många barn nu med. Han typ, fick inte han ett tredje unge
han
nu?
Han har 3 barn, ja. Ja, han har ju sålt lägenheten.
Ja, han har gjort det. För först tänkte jag att han kanske...
Eller om den är till salo.
Så vi tolkar det som att han
ska... Han har sålt och inte skaffat någonting nytt ännu.
Mm. Ah, okej, okay. Ja, men då kanske han ska bort. Jag tänkte först att han kanske känner att det är så tryggt. 3 barn, stanna hemma. Drar inte. Det är ju ingen konstig analys, men har han sålt lägenheten? Och,
men det känns det inte konstigt att men Daniel Andersson, som annars känns så metodisk och som har haft koll på allting under de här åren, att man nu står så här, man kan liksom bli av med ett helt mittfält. Vad är det som gör att de här spelarna inte redan har skrivit på som en av sina kontrakt? Eller några av dem?
Ja, men det är klart att det finns de här grejerna om att du vill gå vidare för att allsvenskan i sig inte är en av de bästa.
Jo, men är det inte
ligan.
Ett misslyckande av honom då att han inte lyckats få någon av dem på mittfältet att skriva på?
Ja, det är svårt att övertyga en spelare som har bestämt sig också.
Jo, men har alla gjort det då? Då är det ju också konstigt att alla vill lämna.
Då får du skriva ett 10-årskontrakt för 3 år sedan i så fall. För Daniel tänker väl också att de här killarna kommer vara kvar några år, de kommer dominera och vi kommer förmodligen vinna. Och nu har de känt att ja, nu har vi varit här och vi går vidare. Jag vet inte, det är svårt att skylla på en sportchef tycker jag i den situationen. Om inte det handlar om att du verkligen har varit slarvig när du har skrivit kontakten eller du har varit en idiot i förhandlingar och sånt där. Och du har bråkat och du har haft möjligheter. Men jag vet inte.
Göteborg är ju också i det här läget att flera kontrakt går ut.
Ja, å andra sidan så har de inte vunnit någonting och har inga pengar, så det är en helt annan situation tycker jag. Jag vet inte om du håller med mig här, Flink. Jag tycker att det är en svår situation för Daniel att få de här personerna efter det de har vunnit och man vill gå vidare igen. Berget måste ju ha fått löftet.
Fast det är inte så svårt att motivera med Europa.
Ja, fast har du spelat i Europa redan 1 och 2 gånger? Ja. Och jag menar som Berget, han är inte från Malmö heller. Han vill ju ut igen. Sen så... Hade nog Daniel Andersson trott att han redan hade skulle ha tappat några av de här spelarna. Jag menar,
det tror jag också.
Levicki trodde man ju redan förra sommaren efter EM. Glöm inte att han startade EM-premiären för Sverige.
Det glömmer man lätt.
Och sen gick det inte bra. Och sen hade han en riktigt dålig sommar. Sen kom han tillbaka lite grann på hösten. Men det gjorde att ingen köpte honom då. Och sen så kommer du in i det här då. Så småningom 1 år kvar, 1/2 år kvar. Och att förlänga. Tinnerholm, alltså det är ju några av trotjänarna också. Sen så kan man ju tycka då att alla kontrakten går ut, inte alla, men så många kontrakt går ut samtidigt. Men som sagt, Andersson lyckades ju förlänga med Christiansen, så att
den var ju
tung den, och anfallsmässigt ser det ju bra ut, va? Men ibland har man väl lite otur helt enkelt att det löper ut en 3 kontrakt 4 samtidigt. Rakip var ju inte en ordinarie spelare i fjol egentligen.
Nej.
Och nu har han ju fått full utväxling. Han är ju kanske den som har utvecklats bäst och mest i NFF i år. Så helt plötsligt, jag menar, det hade sett ut som tidigare, så hade han kanske inte haft det. Han borde också på anbud nu. Bara tillbaka, bara slå mig när vi pratar om det här med spelare då, att ingen har utsett sig månaden spelare. De är inte i toppen av ligorna, de här skytteligor, passningsligor riktigt, inte ena upp i toppen. Ingen av dem är med i svenska landslaget, eller känns nästan ens nära. Jag vill ju in Tinnerholm där då, bakom Lustig. Och nu kanske får vi ju se vad Jan Andersson gör med, i och med att Lustig är första. Om han då tar in, borde han nästan ta in 2 högerbackar, den kan ju öppna för Tinnerholm. Men att Malmö är så överlägset, men ingen är riktigt aktuell för på landslaget. Det säger ju också någonting om liksom, den här bredden. Så ska vi inte glömma att några av de allra bästa är ju inte svenska heller. Bara
Nej, det är sant. Men du vill ha in Tinnerholm. Det är det han du känner.
Ja, men jag tyckte det då därför vårt par. Han gjorde ju den här jättematchen. Han låg bakom 5 av 6 mål eller vad det var mot Elfsborg. Det var ju 2 dagar innan Jan Andersson skulle ta ut truppen. Så tajmingen var ju rätt bra. Plus att du hade en Emil Kraft som var bänkad i Bologna. Men nu tycker jag nog att, för jag ser inte så många där, Mattias Johansson, men han spelar ju aldrig. Eller han är ju aldrig med.
Han får ju aldrig vara med. Han är ju bra, men han får ju aldrig vara med. Det är som att, jag vet inte, han är ju, det är en bra fotbollsspelare, men han får ju aldrig chansen. Så att,
nej, det är någonting där som gör, han är ju inte, det var ju samma sak med U21 också där när han var i den åldern.
Rosenberg hade ju varit med i landslaget. om Janne hade fått välja. Jag har svårt att säga att han inte hade tagit med honom när han kom in, om han hade haft möjligheten. Alltså, Rosenberg framför Samuel Amenteros, det hade inte varit helt omöjligt.
Strandberg som bubblare.
Strandberg har ju, jag tycker att han har en enorm potential. Alltså var första gången 2013 på U17 VM, och jag tyckte bara så här, det här kommer bli något enormt av honom. Sen har han haft sina ups and downs. Men vi vet, vi såg ju AIK på, mest på resande fot. Han var ju grym på bortaplan. Jag kan tänka mig att får han utväxling nästa år i Malmö, han kan ju bara alltså mata in bollar. Och...
Ja, det är ju fortfarande, det känns ju som en oslipad diamant.
Ja, 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 han är ju ung med, så det är ingen, han är 21 år liksom. Så att,
ja, 21, ja.
Ja, herregud, den faten, den kraften, målsinnet som han har, alltså det...
Vad tror ni om det anfallspart nästa år då? Det blir farligt.
Strandberg och Rosenberg, ja.
Känns som att Rosenberg har tagit till sig Strandberg med på sånt fint sätt. Sen liksom det blir klart att han skulle dit, så har han bara hyllat den värvningen.
Ja, och han gör väl Rosenbergs jobb lite lättare. Eller de passar nog bra ihop.
Ja. Vad händer med Jeremy efter?
Ja, han... Nej, men han blir väl kvar i MFF. Han har säkert en bra lön. Och han gör sina inhopp och gör sina mål. Han var ju en period i höstas här nu innan Strandberg riktigt... ja, innan han... Innan Persson val, eller till och med när han hade valt Strandberg, så Strandberg gjorde ju inga mål. Han gjorde inte mål från mot Norrköping. Och så kom ju ofta bytte, eller ofta, men det var några gånger i alla fall. Där de två bytte, och så kom Jeremie vinna. Och direkt så gjorde han antingen mål eller skapat ett jätteläge. Sen har ju inte Jeremie alls den potentialen som Strandberg. Så att,
Det kändes lite som att han ville göra en Isak Kiese Thelin av Jeremie, för han värvade honom, eller? Vill han inte det?
Jo.
Men det har ju inte alls, det har inte blivit en Bordeaux 40 miljoner försäljning direkt av Jeremie. Men det kan man ju inte alltid lyckas med heller, å andra sidan.
Men du, vad händer med Bonke Innocent då?
Ja du, han har väl mest skövlat på träningarna.
Men alltså, är det så att man inte, att de inte kan, alltså du har varit och kollat på träningar, är det så att man inte kan ha honom på träningar ens?
Jo då. Han, kan man.
Nej, men ett tag lät det ju så. Att han liksom gick så hårt in på träningarna så att de inte vågade ha honom.
Ja, han har ju den spelstilen. Plus då är det klart att han vill ju visa vad han går för. Så då blev det väl lite snett. Men där finns ju. Du har ju Mattias Svanberg som fick mycket chanser i början. Men som nu knappt spelat alls i höst.
Nej, det är sant.
Men vilka räknar vi med försvinner? Ska vi slår fast att Berget är, och sen Eikrem, och sen har vi Tinneholm. Det är tre.
Levicki trodde jag var skulle stanna med nu när han säljer lägenhet.
Ekip eller Levicki, kanske båda. Då är vi uppe på fem spelare. Vilka i försvaret skulle kunna dra? Fler?
Nej, jag vet inte om Brorsson skulle vara missnöjd och gått från given till
du menar att han söker sig någon annanstans?
Men där behöver de ju en in- och back.
Det är ju där de verkligen behöver stärka upp.
Och kanske även en vänsterback. För att Safari är ju inte riktigt att lita på hans kropp. Alltså. Och han har ju då varit... Jag menar, de här är lite överflöd. De hade ju tre vänsterbackar ett tag med Pakonate, Jotun. När de gick in i den här säsongen var det ju så. Safari. Eller från Safari kom förra sommaren.
Ja, just det.
För övrigt, Safari, vilket facit han har. Han har alltså vunnit ligan varje år sedan 2010. Var
ja, det är grym.
Det är så jävla sjukt.
Ja, 8 raka ligatitlar i 3 klubbar. Det är.
Cavallo, ska han till Östersund eller?
Snackas om det?
Ja, det var ju lite rykten om det från någon granntidning här. Jag behöver inte nämna vad den heter. Men...
Nej.
men det var lite skriveri om någon annan tidning.
Ja.
Som är lite mindre.
Ja, han har ju varit borta hela säsongen. Och det, men han är inte heller någonting att luta sig mot när det,
nej,
när det blåser. Så att en vänsterback behöver de ju in. Dels för Safaris skol. Plus att Safari då har varit... Han har ju varit lite stand-in som mittback när det har behövt stäva. Så att en vänsterback och en innerback. Ja, så får man ju se lite på mittfältet också. Egentligen både ytter och inom mittfältet. I alla fall att det är väl besatt.
Men Lasse Nilsson då, vad säger du om honom och hans säsong?
Det tog sig igen här nu när
han fick göra mål.
Ja, han gjorde mål, men de sista där när det kändes som Persson satt cementerade sin startelva. Jag var rätt kritisk där till Nilsson.
Skakigt, tycker jag.
Samband med deras dippar där. Eller dippen de hade.
då kändes han, var väldigt...
Men var det, hade han kommit tillbaka? För han var ju borta med huvudskada.
Ja, men det var ju tidigare där.
Det var ju början på säsongen.
Ja, exakt. Ja.
För jag vet att Magnus Persson sa när jag frågade honom, det var någon sån här fråga till vår allsvenska bibel. Vem är viktigaste spelaren i Malmö FF inför säsongen? Och då sa han Lasse Nilsson.
Ja, okay.
Ja, men han värvades ju som lite så. Han var väl det enda som de tog in. Var det inte
ja,
så?
Precis. Jo, det var det kanske inför säsongen.
Jo, jag är, jag är rätt säker på det. Men, och då var det ju som att man värvade honom som att det här var en superstjärna som de hade hittat.
Det var ju
en tung värvning,
den kom ifrån, ja, de betalade väl en del i alla fall.
Jo, men det känns inte riktigt som att han ens nästan har levt upp till det då. Om han skulle vara någon form av ankare där bak i mittfält, eller i backlinjen.
Nej, nu känns det som att det är Rasmus Bengtsson som har varit skillnaden här i slutet. Men det är klart att Brorsson är inte lika bra som Rasmus Bengtsson, och det är klart att det påverkar kanske Nilsson. Han kan få känna sig tryggare med Rasmus Bengtsson bredvid sig. Så att, men på det viset har han inte stuckit ut Lasse Nilsson som den viktigaste spelaren.
Fan, man har skickat en del spelare stå och titta på auto in här. Det är rätt mycket rallians i den här klubben. Cibicci, alltså. Utom, ja. Vilan, Konate. Bland annat då. Och sen ja. In med Innocent och Sarfo och lite andra. Strandberg.
Strandberg och Dahlin.
Dahlin också.
Ja, Dahlin med.
Ja, exakt.
Ja, men blir det guld nästa år också, eller?
Ja, det blir det.
Ja.
Det blir det alltså.
Ja,
det slår du fast redan.
Jag kan säga det redan efter omgång ett eller två kanske. Mm.
Och MP-tränare?
Ja då,
ja.
Han får ju fortsätta.
Ja.
Trots att han var guld så får han fortsätta.
Men om du skulle, bryter trenden.
Om du skulle ta någon som av de här 5-6 som vi pratar om som de borde behålla och verkligen lägga kryp på, vem hade du önskat då? Jag tänker Tinnholm, Levicki, Rakip, Bajet, Eikrem, Cavallo. Jag säger ju Rakip, men det kanske inte du gör.
Jo. Rakip eller Levicki.
Ja.
Mm.
Alltså Tinnholm har ju varit
han är bra.
Och så, men någonstans så är han ju, med all respekt för ytterbackar, bara en högerback.
Mm.
Det är ju inte en central spelare. Sen har han ju som sagt varit fantastiskt ordnat straffar och gjort mål och fixat fram och allt möjligt. Och är ju också en jäkla vinnarskalle och ju liksom, har ju blivit en kulturbärare sedan han kom egentligen och varit med på nästan hela resan.
Mm.
Så tror jag nog ändå att ja, det är svårt. Ja. Fan, lyckas förlänga med Rakip och han får fortsätta lite på den utvecklingskurvan han har. Så jag menar, då kan han ju gå från 50 miljoner småningom.
Ja, ja då är han ju seniorlandslagsspelare. Det borde han vara om man fortsätter den här utvecklingen. För jag håller med om att han har haft en väldigt fin utveckling.
Och han är ju inte gammal heller.
Nej, han är som han är samma som Strandberg. De är 21, de två.
Ja, han har fyllt 21. Ja. Han är väl 22 här nu, va?
Lastgammal.
Ja.
Men han är ju med i U21-landslaget ändå. Ju där.
Han är väl 2 år äldre än dig, va? Är han inte det? Han är född 13 februari, så han är 21. Fortfarande.
Han är 21, ja. Mm. Nej, men 4 SM-guld redan.
Ja,
den är sjuk.
Ja, en dominant i U21 får man väl lov att säga.
Ja. Han var ju grym. Man har ju följt han i de U-lagen med. Redan från U17 och han har ju varit duktig i alla dem. Så att, helt klart en väldigt fin spelare.
Det blir spännande att se.
Mm.
Ja, vad Daniel drar hem. Tongivande i MFF. Fast den kanske bästa utvecklingen i det laget. I det bästa laget. Alltså, jag ska inte sitta här och säga att jag tycker att han ska vara med i landslaget. Alltså i riktiga landslaget. Men om man bara drar dem. Ja, han spelar det bästa laget. Han kanske den som har bästa utvecklingen. Han har varit en av dem. 3 bästa i år kanske. Avgjort många matcher, är ung och så vidare. Sen är ju konkurrensen jättetuff på ett mittfält. Det är ju alltid. Men snart borde han nästan knacka på A-landslagsdörren.
Vem byter ut då?
Hur menar du i landslaget?
Ja, i landslaget. Du plockar ju inte av de centrala mittfältarna då. Om du skulle vilja ha in honom. Eller om du kan ju ha honom som ytter i och för sig.
Men då gäller det ju att spela så som. Där har han har ju varit uppsatt som yttermittfältare, men haft nästan en fri roll, nästan blivit en 10. Det gäller ju att man spelar så på det viset också i landslaget. Och sen då kommer ytterbacken fram. Det gör de väl i och för sig lite grann i landslaget också. Jag menar Dornas och Klasen som har gått som högerytter, de har ju klivit in väldigt mycket. Och sen Lustig Forsar fram där. Ja.
Men det är väl den platsen som man skulle kunna testa en joker om man skulle vilja i kvalet, att byta Viktor Claesson. Nu vet jag inte när Durmaz är tillbaka, men jag...
Nej, det blev väl en kamp mot klockan. Mm.
Ja, jag tyckte inte att Claesson var... alltså Sverige var ju bra, jättebra i första kvalmatchen som jag var på. Sen så var det ju lite tråkigare i Holland. Men det finns ju ändå ett alternativ där att testa. Sen så finns det ju andra yttermittfältare, höger yttermittfältare som är spännande. Bland annat då Sema som var med i truppen. Han var ju så fruktansvärt bra för Östersund mot Athletic Bilbao igår. Alltså det var helt...
Du höll ju på att smälla av.
Ja, men han var så bra så att det var... Ja, jag menar, just mot ett lilla ligalag och komma in så kliva. Och så den tyngden han har, den kroppen han har. Och så farten och så skottet. Ja,
det ska man ju ge Sema där. Det är ju på en annan nivå än att Rakip gör mål i slutet mot...
just det.
Mot ett mellan mittenlag i Allsvenskan.
Ja.
Och jag menar inte, absolut inte att Rakip ska gå in i någon startelva, men i en 23-mannatrupp.
Nej, jag håller med.
Att han kan knacka han på dörren kanske, för att också Durmaz borta, Claesson har imponerat inte riktigt. Är det någon position i landslaget som är lite öppen så även in i startelvan. Jag menar som sagt inte att han ska gå in i startelvan, men då kanske det kan finnas lite plats i truppen där. Du har ju Marcus Rodén, är det väl i så fall, som och Sema som har varit med då bakom.
Ja, men jag håller med om att han är där i närheten och nosar. Och det är väl egentligen inget konstigt om han skulle testa att de här Rakip i en trupp istället för Odén en gång. Men då är det klart att då kanske... Alltså det är ju det här med att man är inkörd i sitt gäng. Alltså kan se man ju så trygg i Östersund när han är yttermittfältare. Där till höger och gå in i banan. Han är så trygg som Arjen Robben är i Holland eller Arjen Robben är i Bayern München. Så trygg är han ju inte i blågut. För han har ju inte gjort det på det sättet. Han har gjort det i OS var han ju med. Och han har liksom gjort det... Men han har inte gjort det med Janne på den här nivån i ett VM-kval och definitivt inte i ett playoff om man ska möta Italien med. Så det är sådana faktorer som man måste väga in. Men jag tycker inte att om du väger han mot Viktor Claesson, så det är inte så att Viktor Claesson har jättemycket rutin av det där heller. Alltså är Jimmy Durmaz frisk så ska ju Jimmy Durmaz spela. Men när han inte är frisk så då kan du ju egentligen testa, eller? Men du pratade ju om Sema kanske före just
det. Det hade varit spännande att se honom i en sån situation.
Om du vågar ha en Sema som ska göra det där samtidigt som du har Emil Forsberg på andra sidan som i och för sig är duktig defensivt, men han vill ju gå framåt och mer än vad han vill gå bakåt. Vågar man det mot Italien? Det vet jag inte.
Nej, jag tror att det blir Claesson och det.
Ja, det tror jag med.
Det trygga.
Ja, och Claesson, han har ju kvalitet, det är inte det.
Nej.
Absolut.
Nej, och han är ju inkörd i det. Han har ändå gjort några matcher, landskamper från start nu, kvalmatcher.
Absolut.
Eller en har han kanske gjort. Nej, två. Han startar båda nu. Ja. Det var väl de två första.
Ja. Jag var otroligt imponerad av Östersund igår. Den fotbollen de spelade och det där de gjorde. Och just Sema var ju fantastisk. Alltså. Det var helt otroligt. Otroligt kul också att de kan... Jag vet inte om man väger upp det där. Erik Niva pratade något om att det var den bästa insatsen ett svenskt lag hade gjort sen Malmö besegrade Shakhtar hemma. Några ville det väl dra det ännu längre, typ Daniel Kimberg som sa att det var den bästa insatsen man hade gjort någonsin mot ett internationellt motstånd. Jag vet inte vad jag väger in en men att jag tyckte att de var fantastiskt bra.
Ja, det sättet. Nu såg inte jag matchen för att min vän och chef P.O. Larsson satte mig på och kollade de andra, hålla lite kort.
Arsenal bland annat och lite sånt.
Så jag hade Nisse Lazio istället.
Nisse? Hur kan han sätta dig på Nisse Lazio? Vi pratar lite skit om cheferna. Ja, nej.
Men jag förstod ju på att just typ lära ett så bra La Liga-lag att spela fotboll.
Och vända en sån match också.
Ja. Var så nära en trea och gå vidare då. Jag vet inte vad man kan väga. Alltså, du minns väl, du måste nästan bevaka Helsingborg då, eller? När de med Henke gick vidare, va?
Ja, du menar när de gick vidare där i UEFA-cupen var det, va?
Ja, precis.
Nej, jag bevakade inte då. Jag levde.
Ja, du levde då. Jag kommer inte ihåg när det var. Hur länge
det var sedan? Väl med Henke, va? Alltså,
spelade inte Henke då till och med? Jo, det gjorde han.
Jo, men 07-08.
Ja, där någonstans.
Det var 07 var United. Ja, det var någonstans där. Ja. Det var 06.
Det var ju också väldigt imponerande. Det är ju inget snack om saken. Det var ju också, men det här, alltså jag vet inte. Nu är det ju 10 år sedan, så det är svårt att komma ihåg. Jag vet hur man inte kände då, men det här med Östersund.
Det är som en historielektion för mig gärna.
Ja, men Östersund är väldigt, väldigt speciellt det vi upplever med det laget, alltså, och hur de spelar. Och sen är ju frågan som du var inne på, att det ska bli spännande att se dem nästa år. Hur många spelare kommer de förlora? Jag har svårt att se att en sån som Samon Ghoddos vill spela allsvenskan nästa säsong. När han har så förmodligen många möjligheter.
Och Sema.
Ja, ser man likadant. Båda de skulle utan tvekan kunna gå utomlands i januari. Och går de utomlands i januari, då blir det oerhört svårt att liksom göra så bra säsong under 2018.
Vi får njuta medan det är.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja.
Vill du lyfta något mer med Malmö? Bästa minnet?
Nej, det men det är nog de här matcherna, hemmamatcherna, Djurgården, Östersund, Göteborg. Det är nog de jag tar med mig som var fotboll på alltså ja, jag ska inte säga fotbollen på högsta, men hela inramning, alltihopa på en oerhört hög nivå.
Tror du Svanberg kommer vara kvar? Alltså att han har tålamodet och vänta en sån
tid? Ja, det tror jag. Mm? Det tror jag definitivt.
Ja. Vad ger du Malmö säsong då? I betyg?
2 stjärnor.
Ja, ska vi snacka
plus, vi pratar alltid plus här nu. Ja, det är landslagsbedömningsplus då, 1-5.
Ja, ja. Ja, men då är det väl en 4.
Mm. Mm.
Det känns logiskt va? 5
ja. Och framförallt om du väger in publikvalet så kan det inte bli mer än en 4.
Nej.
Kör du bara allsvenska säsongen så är det ju naturligtvis jättestarkt då att vinna säkra guldet så tidigt. Men som sagt, de hade kunnat spela bättre oftare och ska nog vara lite tacksam att de andra lagen gick bort sig vissa minor då och då som gjorde att de inte kunde jaga dem hela vägen in.
Upplevde du, eller har du upplevt Magnus Persson att han inte riktigt har känt att han har kunnat spela på det sättet som man vill göra under säsongen? Att ha fattats några pjäser på planen, att han har velat göra lite annorlunda men han har blivit begränsad av den truppen han har, även om det är den bästa.
Hur fan kan man bli begränsad av den
truppen? Alltså att,
nej, det tycker jag nog inte, Fredrik. Nej, inte som jag har förstått, utan han satte väl sin idé direkt och utifrån det han hade, och visst, han har ju tappat spelare, men vi kan ju konstatera att det är ett bättre lag i höst än i vår.
Men man hade nästan velat se hur bra de hade kunnat vara om det hade varit ett jagat Malmö.
Om det, ja, men det är lite så, i och med att man inte tycker att de har spelat exakt som de vill, så är det ju exakt så bra som de borde kunna. Då känner man lite att det är någon faktor som gör det där. Då är det frågan om, är det han som inte riktigt får till det? Tycker ni inte att han har de spelarna man vill? Är det spelarna som inte riktigt kommit upp i nivå? Eller vad det beror på?
Jag tror att de inte har blivit jagade. Att de har spelat med någon viss av tryggheten då hela säsongen.
80%.
Fast då ska man ju prestera i sig ute i Europa. Där hade de ingen trygghet. Men just i allsvenskan så tror jag att de har haft det problemet. Om man nu kan. Det är ett privilegierat problem.
Mm.
Så är det.
Absolut. Nu har vi pratat en trekvart om bara Malmö FF.
Grattis till guldet Malmö.
Ja. 20 stycken. De kan de spela med de här 2 stjärnorna.
Ja.
Ja.
Ja, säger du bara. Det där bråket som var. Var det 2 år sedan? 3 år sedan?
Ja.
Gillade inte det där. Men nu kan de slå sig för bröstet. Johan Flink, du ska ha 1000 tack för att du var med och pratade Malmö i en trekvart. Det kan nog komma lite mer nu under, jag vet inte, under vinterfönstret och annat när vi går igång inför nästa säsong.
Det känns spännande. Det känns tråkigt att allsvenskan håller på att ta slut, men det känns redan spännande inför nästa säsong.
Ja, så tänker man alltid. Man vill ju veta vad dansken ska göra med Hammarby. Man vill ju se...
Fan vad dåliga de var nu.
Kan IFK Göteborg göra någonting med, ja, till nästa säsong och...
Där kan ju allt bara bli bättre.
Kommer Djurgården fylla på och så vidare. Ja, det finns jättemycket sådana saker.
Absolut.
Ja.
Underbart.
Ja, stort tack. Tack för att ni har lyssnat också. Så är vi tillbaka om några dagar igen när Allsvenskan har spelat nästa omgång.
Vignett. Du.
Bye bye.